Ton, en podcast med mig, Per Lindgren, och med Hanif Bali.
Tjena!
Hur är läget?
Det är bra.
Hörru, vilken skulle du säga är den mest politiskt laddade drycken?
Ja, jag vet. Ja, det är ju mjölk.
Det är korrekt.
Jag vågar påstå att jag var en av dem som satte mjölken på den politiska kartan.
Just det, det var en känd bild från Gotland.
I modern tid.
Ja.
Och det var även... Jag gick i en annan stormans fotspår.
Vem då?
För det var nämligen så att Olof Palme, när han steg av Gotlandsbåten, fick han frågan av en journalist, hur mycket kostar ett paket mjölk? Och han kunde inte svara på frågan.
Är det därifrån den kommer?
Ja.
För det är en sån där grej man brukar kolla ifall man har kontakt med liksom verkligheten.
Ja,
alltså det är en standardfråga.
Ja, du var på Gotland också.
Ja. Vad kostar ett paket mjölk?
Det beror på vad man köper för mjölk. Mjölken jag köper kostar 9 kronor.
9 kronor?
Ja.
Det låter billigt.
Det kostar min mjölk. Jag köper billig mjölk.
Ja, jag har ingen aning vad det kostar.
Ja, men folk köper ju så här dyr mjölk som är så avfettad och sånt. Jag köper ju röd mjölk.
Ja, ja. Jag köper...
No name. Ja. Importerad från Tyskland.
Jag köper den som är närmast i hyllan.
Det är inte från Tyskland. Jag bara, så jag inte får alla mjölkbönder på mig. Det är svensk mjölk.
Men precis, alltså det är sprängstoff. Alltså det,
ja,
det är ju verkligen sådär. Alltså att du kan få mjölkbönderna på dig. Eller liksom, alltså alla blir lacka kring denna dryck. Alltså idag så är det är liksom, du får fler... Alltså mjölk är ju hatat av vissa. Du får fler frågor om du har en mjölkmustasch än om du har en Hitlermustasch.
Liksom. Ja.
Och jag tänkte på det att mjölk har liksom gått från, alltså mjölken har gjort samma popularitetsresa som Göran Lindberg, du vet, den här polisen som gjorde jämställdhetsföreläsningar och sådär. Så han var älskad av alla fram tills den inte var älskad av alla längre, kan man säga. Och mjölken har gjort samma resa. Så mjölken var en gång älskad av alla.
Kommer du ihåg mjölkautomaterna i skolan?
Ja.
Med stora Arla-loggor. Visst. Och liksom en stor kossa. Och liksom. Fan, det var en så här stående moment var Arlas geniala marknadspenetrering hos barn. Liksom. Ja, det var briljant.
Precis.
Jag älskade den automaten för det var iskall mjölk också.
Ja. Och det där var väl gissningsvis en del i det här med mjölk ger starka ben. Som var liksom en grej som man levde efter då. Att ja, men det var nyttigt för barn att dricka mjölk och sådär. Men allting, det började ju tidigare. Alltså mjölken var en del av folkmedicinen. Alltså barn med engelska sjukan, som alltså, även då heter rakit. Det är när man har mjukt och missfostrat skelett. De rekommenderas att dricka förr i tiden.
Förlåt, det heter väl missbildat?
Ja, vad sa jag då?
Missfostrat.
Ja, missformat tror jag det jag sa. Okej, missfostrat. Det var lite längre. Ja. Nej, men de rekommenderades att dricka osilad mjölk från en enfärgad ko. Det var liksom läsningen på hur man blev av med det. Och hade man örspång, som är en slags öroninflammation, då rekommenderades man att spruta in mjölk direkt i örat från spenen.
Jävlar!
Så det här var ju liksom en slags mirakelmedicin förr. Och sen så då liksom, efter det så, ja, men då hade vi hela den här vågen av mjölk ger starka ben, och man trodde att det var skitbra för alla att dricka mjölk. Och sen så, du vet, även på så här, under gröna vågen, då det liksom det mest naturnära man kunde göra var ju att liksom mjölka en kossa. Så det var ju alla
batikhäxorna. Opastöriserad mjölk liksom.
Ja, varenda batikhäxa har satt och mjölkade kossor liksom. Nu är det inte riktigt vad de gör.
Batikmagiker.
Ja.
Alltså, du är väldigt politiskt inkorrekt idag.
Är det så? Är batikhäxa inkorrekt?
Ja, batikmagiker är ju att peka ut en kvinna och så.
Mm-hmm.
Medans,
man ska inte könsbestämma dem.
Ja, exakt. Att kalla någon för häxa är ju sexistiskt.
Mm-hmm.
Och då är det? Jag blev tvungen att korrigera till batikmagiker.
Varför är det fult att säga häxa? Alltså det är väl bara fult om du på något sätt gör det till en individ?
Ja, det skulle man ju kunna tycka. Fast att använda ordet batikhäxa är ju ett sexistiskt uttryck, nedsättande mot kvinnor. Medan batikmagiker verkar vara okej. Okay. Ingen har i alla fall anmärkt på batikmagiker.
Men jag skulle ändå säga att det är inte det. Per definition så är det inte det, så länge du inte har pekat ut någon.
Ja, det kan man ju tycka.
Ja, fuck it. Men idag har i alla fall allt det här vänt. Alltså, det är inte längre den här mirakelmedicinen. Idag är man då omoralisk om man ens överväger ett glas O'boy till liksom Mackan framför Allsång på Skansen. Och det kanske är väntat då att en dryck som liksom förhöjdes upp till den här, ja, placerades på den pedestalen, att den liksom skulle sablas ner. Men jag tycker att den här politiska laddningen som är idag kring mjölk är liksom helt outrageous. Alltså den är helt sinnessjuk, och det gäller både från höger och från vänster. Så om man drar högerextremisterna, de har ju då liksom annekterat mjölken som en symbol för den vita rasens överordning. Och tesen är väl då ungefär att svarta i regel inte har det enzym som krävs för att bryta ner laktosen, vilket då vita i regel ska ha. Och därför så går nassarna runt med så här IBS och ballongmage för att de sätter i så mycket mjölk. Liksom.
Men det finns ju en historik kring mjölken också.
Vad menar du?
En militärhistorik kring det.
Mm-hmm.
För att kineser var då laktosintoleranta.
Mm.
Det var inte mongolerna.
Nej.
Vilket betyder att när kineserna skulle kriga mot mongolerna, då var de tvungna att liksom transportera mängder av ris och sånt. Liksom.
Mm.
Medan mongolerna hade sina hästar som de mjölkade och gjorde ost på och allting. Så då kunde de hade liksom, de hade sina krigsverktyg var också det som kunde ge dem mat.
Okay.
Och det var därför de kunde transportera sig så snabbt utan att ha liksom en fullfjädrad logistik bakom sig. Så det där är ju en så här genetisk mutation som gör dig plötsligt väldigt konkurrenskraftig, helt enkelt. Och ja, och sen spreds ju den liksom, mongolerna var ju duktiga på att sprida sina gener, så Genghis Khan har väl så här 3% av världens befolkning är ättlingar till honom liksom.
Men okej, det där är en till teori. För att jag har nämligen grävt lite i liksom hur det här skulle komma sig och stött på andra teorier. Alltså, för vad jag har förstått så har liksom i alla fall de här högerextremisterna missuppfattat det här. Alltså, det är så att de flesta vuxna människorna i världen tål inte mjölk.
Nej.
Alltså, barn har ett enzym i kroppen som gör att man kan bryta ner laktos, och det här försvinner med åren hos både människor och djur.
Ja.
Men det enzymet finns kvar hos många nordeuropeer, vilket gör då att vi kan dricka mjölk i vuxen ålder. Och den vanligaste förklaringen till varför det var så här att man kunde dricka mjölk liksom högre upp i åren när man bodde i norra Europa var fram tills för något år sedan att man trodde då att människorna i norra Europa började dricka mjölk för att få i sig mer D-vitamin.
Och så fick det en positiv selektion. Liksom.
Ja, alltså det var bristen på solsken som gjorde att man gjorde det. Men det här ska då ha, det skulle då ha gett liksom, alltså precis, så du drack massa mjölk på grund av brist på solsken, och så blev du därför motståndskraftig, och det ärvdes liksom. Men Odny Sverrisdottir, som är forskare i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, hon har kollat på det här, och hon lyfter då att människor i Spanien också har utvecklat den här förmågan att dricka mjölk och processa mjölk liksom. Och därmed så kan man konstatera att det inte är problem med kalcium och D-vitamin som driver laktostoleransen i en population. För att i Spanien skiner ju solen som 17, så då får du ju D-vitaminen genom solen. Liksom.
Ja.
Och då har det funnits olika teorier kring liksom, hur kommer det sig... Alltså det är ungefär en tredjedel av spanjorerna som kan bryta ner då laktosen. Bland annat så har man tänkt att det kan ha handlat om att spanjorerna har legat med nordborna och så liksom har generna blandats.
Alla vill ligga med nordbor.
Ja, precis. Men för något år sedan då, så lyckades hon, Odny Sverrisdottir, få fram 5000 år gamla benrester med DNA då från de här spanska förfäderna. Och i det DNA:t så fanns inte ett spår av gener som kodar för det enzym som bryter ner laktos. Och det är liksom då hela nyckeln till hur man kan... Hur kommer det sig att de här spanjorerna kan dricka mjölk? Och de här benresterna, de skickade de sen till forskare i Storbritannien som gjorde datasimuleringar av naturlig selektion. Och då kom man fram till att det här har utvecklats genom mutationer inom den egna populationen, och alltså inte genom att spanjorerna har legat med nordeuropeerna.
Och då är det också, då är det ju, i och med att det är 5000 år sedan, så är det ju alltså, det är tydlig mutation. Alltså det har ju varit en ganska tidig, alltså en ganska sen mutation. Med tanke på att de flesta av, som jag har förstått det, de flesta av de ärftliga egenskaper vi har kommer ju från väldigt mycket längre sedan. Och är inte så här senare mutationer. För det är så, men tydligen verkar det vara någon mutation som sker lätt i och med att det skedde i Mongoliet också. Jag tror inte utbytet mellan mongoler och spanjorer har varit så himla stort.
De har en ny teori. Jag är inte liksom, alltså, utan att ha läst hennes forskning så ska jag väl säga att jag är lite tveksam till den ändå. Men den säger ju egentligen också att det här är någonting, en väldigt sen mutation ändå, måste den säga. För att den nya teorin som forskarna då lutar sig mot är att den här förmågan ska ha drivits fram av svält. För i tider när skördarna gick åt helvete så var det en väldig fördel att kunna dricka mjölk direkt från kossan. Så de som kunde dricka mjölk, de överlevde.
Ja, smart.
Ja, men okej, okay, fine. Och det kan man ju tänka. Men varför gäller det bara nordeuropeer?
Ja, men fast det gäller ju inte bara nordeuropeer.
Nej, okej. Okay. Och spanjorerna då?
Och mongolerna.
Ja, okej. Okay. Då är det dem. De flesta människorna runt om i världen kan inte dricka mjölk. Jag tycker man har ju varit odlande.
Det där är ju en ganska spännande teori. För ta till exempel Afrika. Så Afrika har fram tills, alltså ganska nyligen, alltid, deras populationsmängd har aldrig styrts av mat. Det tenderar, så har det ju varit i Europa. Alltså tillgången till mat är det som har styrt hur många vi är i Europa. Men alltså i Afrika har det varit liksom vilda djur och sjukdomar och sånt. Men alltså mat har det funnits liksom överdrivet mycket av i Afrika. Så det är ju inte det som varit populationsmängden. Så det är väl inte osannolikt om det är så att svält är en väldigt stark selekterande faktor i mjölk. Alltså ens kapacitet att bryta ner mjölk så... Det är väl inte en osannolik teori, helt enkelt.
Nej, kanske
däremot
inte.
Så, det här med så här, ja, men D-vitamin, det kan vara, att det kan vara, det, jag tycker inte man kan avskriva det. Alltså, liksom mutationer kan och överlevnad av mutationer i olika populationer kan väl bestå oavsett, så att säga, individuellt från varandra. Det är inte så, bara för att det var sättet det gick till i Spanien betyder inte att det var sättet det gick till i Norden.
Nej.
Så ja, men ja, okej, men det var i alla fall varför högerextremisterna hade fel.
Ja, nej, men det som är grejen då är att idag kan svenskar och finnar, alltså 90% av svenskarna och finnarna kan dricka mjölk, vilket är exceptionellt.
Vilken definition har du av svensk nu, tycker jag?
Ja, precis. Ja, men det får du nästan fråga den här Oddny Sverigesdotter om. Men jag tycker att det är intressant att tänka på att det här då förmodligen är resultatet av svält. Det är roligt att tänka på att extremhögern då liksom går runt och pruttar med sina mjölkmagar för att visa hur renrasiga de är, för att liksom hylla att deras egna folk har svältit liksom under vissa perioder i livet. Ja. Men vänsterns och den här progressiva woke-liberalernas förhållningssätt till mjölk är ju minst lika sinnessjuk som extremhögerns. I svallvågen av klimatdebatten så har ju alla moraliska högdjur börjat med en folksport som handlar om att man avhåller sig från saker som man ändå inte vill ha. Och det här gör man då för att få en känsla av tillfredsställelse och godhet i maggropen, men det har noll effekt i övrigt. Och det godaste man kan göra som vaken, klimatsmart, klarsynt innerstadsbo, det är att dricka havredryck från Oatly istället för mjölk. Och det här gör man då i någon slags självförhärligande protest utan effekt. Och det här beteendet att göra så, det påminner mig om South Park. Ett avsnitt som handlar om så här, självbelåtna människor från San Francisco. Och de åker runt i sina hybridbilar och berättar för omvärlden om hur de är emot dödsstraff och sådär. Liksom. Och de är så självbelåtna så att de, liksom, de, när de säger någonting som är liksom gott inom citationstecken så pruttar de och gillar då lukten av sin egen prutt.
Ja.
Vi kan lyssna på det.
Wow, so everyone here drives a hybrid, huh?
Oh, of course. We're a little more progressive and ahead of the curve here in San Francisco. Anyway, I'm sure you'll find it much better here.
Yes, you'll find that San Francisco is pretty much more open-minded and grown up than the Midwest. We're just a little bit more protective of our environment here in San Francisco.
Yeah, we sure are.
Det är
så jävla bra. Men alltså, skrattar jag åt det här? Det är ju billig humor egentligen.
Ja, men det är ändå så här, man känner ju igen det.
Ja.
För det här, att liksom, gå runt och lukta på sina egna pruttar och gilla vad man känner, det är precis vad folk sysslar med i Sverige idag. Det finns 1000 exempel på det här. Grammisgalan som hölls i februari, det var en mjölkfri gala. Ja. Och då kan vi höra vad Ludvig Werner säger, som är vd på IFPI Sverige, han, som då var arrangör för Grammisgalan. Han sa så här: ska vi kunna bromsa klimatförändringen måste vi ändra vad vi äter. Och ett steg är att förändra normen för vad som serveras på stora tillställningar. Den mjölkfria menyn kommer ge mindre klimatavtryck, och det är något vi vill uppmärksamma. Så alltså, bakgrunden är att Världsnaturfonden har gjort beräkningar av hur många koldioxidekvivalenter en genomsnittsmiddag får ligga på för att man ska nå då Parisavtalets mål om att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader.
Yeah.
Och vad arrangören gjorde då var att låta Oatly räkna ut vad en festmåltid utan mjölk och mejeriprodukter ligger på. Och sen så gick alla då runt och kände sig goda som ett resultat av det här. Så de Grammisvinnarna som planerade att fira med att skvätta rödmjölk kring sig, de fick nöja sig med att spruta champagne det här året, för Grammisgalan bryr sig faktiskt om klimatet. Och det här gjordes ju ihop med Oatly. Det här goda, moraliskt fläckfria, klimatvänliga bolaget Oatly, som då ägs av bland annat China Resources, vilket alltså är den kommunistiska enpartistaten Kina. Kina som utöver att vara en av världens största klimatbovar har på sitt samvete att systematiskt skita fullständigt i varje stavelse om mänskliga rättigheter. Men Oatly älskas ändå av den goda vänstern av någon helt obegriplig anledning, samtidigt som Arla och Skånemejerier är liksom ondskans axelmakter av en lika obegriplig anledning. Och det är bara liksom ett virvar av ogenomtänkta politiska ståndpunkter kopplat till mjölk.
Ja, men det här skrev jag om jättemånga år sedan.
Gjorde du?
Ja, jag skrev det, tror jag, på Expressen eller Aftonbladet, skrev en debattartikel. Då Oatly, de har ju en sån här stödsekt Facebookgrupper som är så här Oatly-dyrkare, där de tipsade om liksom hur man ska ersätta då mjölk och, ja, men det är så här veganska grupper, och korrelationen mellan det och att hata Israel är ju typ 100%. Och då visade det sig att, ja, men Oatlys jävla havremjölk, den har ju ingen D-vitamin. Och då behöver de ju köpa in D-vitamin och addera det till för att vara konkurrenskraftiga mot mjölken.
Mm.
Och då kom ju det D-vitaminet från Israel. Och då blev det ett jävla liv liksom i de här Facebookgrupperna, och då skulle man bojkotta då Oatly. Varpå de byter då leverantör av D-vitamin från Israel till ett annat land.
Mm.
Men saken är, de plockar ju in ingredienser från Indonesien, Kina, liksom så här riktigt vedervärdiga länder på alla sätt. Det har ingen något problem med. Men det är när de köpte in från så här Mellanösterns enda demokrati, då de där judarna, de ska fan inte få addera D-vitamin hos oss här inte. Då där gick gränsen för de här jävla liksom fisluktarna.
Jag reagerade även på sprängkraften i mjölk när jag lyssnade på en podcast som jag kan rekommendera. Det är två stycken författare som har en ganska intressant och rolig podd. Sigvard Eklund och Alexander Schulman, vet du?
Kom med, vad i helvete! Det här är 2000 referens till dem. Gud.
Ja. Men då, jag tycker
jag bara, för hela den här poddens lyssnare vill jag bara säga att jag lyssnar inte på deras jävla podd. Du är den enda som gör det.
Ja, det måste vara. Men jag gör det och jag tycker att den är bra. Men jag kan ju inte liksom, jag, som med allt annat, så liksom, jag fängslar sig för sånt som jag också stör mig på. Jag liksom,
Självtortyr. Ja. Du vägrar lyssna på kritik av podden, för du tycker att det är liksom så extremt destruktivt.
Fast det har jag börjat göra.
Ja, men men liksom, så det tycker du inte, ja, jag vill inte läsa det för det är jättejobbigt, säger du. Mm. Men å andra sidan sitter du och bara torterar dig själv i timmar av de här två idioterna. Det är helt otroligt.
Ja, ja. Men jag tycker att deras resa kring mjölken är ganska intressant, för den är liksom spegelvänd. De har gått ifrån att hata mjölk till att älska mjölk. Och alltså, den 4 november 2015 skrev Alex Schulman på Twitter, citat, är Arla Sveriges mest obehagliga företag? Och det här var alltså när hans hat mot Arla pikade. Nu finns inte den här tweeten kvar, och man skulle ju, om man då är konspirationsteoretiskt lagd, kunna gissa att han har blivit tillsagd av Arla att ta bort den. Jag kommer återkomma till hur det skulle kunna hänga ihop. Och under 2015 och 2016 så sponsrades Alex och Sigge av Oatly. Och här var de ju då som allra godast, kan man säga. De drog igång någon slags störtlöjlig kampanj ihop med Oatly som handlade om att man skulle googla mjölk. Och det här var ju då ett försök, ja, det var ett försök från Oatlys sida att liksom ändra uppfattningen om att mjölk är nyttigt. Och därför så var Alex och Sigge ner på den här festivalen Way Out West. Och så googlade de mjölk inför publik, vilket gissningsvis var en idé som funkade bättre vid ritbordet än i verkligheten. Men i alla fall då så signalerade de ju godhet, och de fick betalt. Och för de som inte vet vad Way Out West är, så är ju det en festival för klimatsmarta människor som går runt och luktar på sina egna pruttar.
Can you believe all these imbeciles in Texas? They just put another prisoner to death.
Och ett år så slopade Way Out West serveringen av mjölk, vilket Alex och Sigge tog upp i sin podd. Då lät det så här.
Vi är den här veckan sponsrade av Oatly, som i sin tur sponsrar Way Out West på ett speciellt sätt, Sigge.
Ja, det är ju torrlagt på mjölk under Way Out West-dagarna. Ett initiativ som vi då gillar eftersom, ja, vi är båda ganska engagerade i miljön, och det har vi pratat om förut ju, att det krävs exempelvis då, bara för att nämna någon av alla de här siffrorna som talar emot stor mjölkkonsumtion, att det tar 233 liter vatten för att framställa en liter mjölk.
Mm. Ja, men för mig, det där är bara siffror, det säger mig inte så mycket. För mig, alltså för mig
är det krävande för miljön att framställa mjölk.
Ja, jag fattar. Men det är krävande för människan också, och djupt onaturligt. Alltså det måste ändå vara det första argumentet. I andra länder så har man ju förstått att mjölken då, kossans mjölk är till för kalven. Och att det är egentligen lika onaturligt att dricka annan människas, främmande kvinnas bröstmjölk som att dricka, eller det är fan ännu mer naturligt att dricka främmande kvinnas bröstmjölk, därför att det är ändå liksom samma art, alltså vi är då båda människor.
Ja, det där.
Alltså Alex, han är välkommen.
Åh gud, han har så många fel. Jag måste bara, fuck me, han har så jävla många fel. För det första, de här jävla 233 literna de räknar, då räknar de alltså med regnvatten.
Mm.
Det är alltså regnet som faller på gräset som kossarna äter upp, som de räknar in som vatten. Mm. Som konsumerar. Och så här, ja, jag förstår alltså om man har mjölkproduktion i Arizona, så är det ett sätt att måste du pumpa upp liksom massa vatten och så. Men i Sverige regnar det en jävla massa, och det är inte brist på vatten i Sverige. Så de här kossorna, det är ju inte så här konstbevattnade gräsmattor de går runt och tuggar gräs på, utan det är regn. Och det är så dumt. Och sen det här, i andra länder har man fattat det här. Nej, alltså i andra länder, där uppfann man osten, och liksom, där äter man mejeriprodukter. Det är bara att man inte klarar av att dricka mjölk i sådana stora mängder som svenska kan genetiskt. Och därutöver så är det ju finns det ju en kultur i andra länder som det inte finns i Sverige, nämligen att du har fler som matar bröstmjölk till barn. Så finns det en helt annan tradition att låta någon annan ge bröstmjölk till ett barn än vad det finns i Sverige. Så här, i Sverige är det väl ganska laddat, tror jag, att ge sin unge till någon annan. Jag tror inte man gör det.
Nej, definitivt inte.
Nej, man gör ju inte det. Men jag vet, i Iran så finns det ju liksom, och i Mexiko och så vidare, så finns den traditionen. Och då blir det ju också då blir det ju också ett så här, det, man blir ju som ett bonusbarn då. Det finns en, det är en väldigt så här hedersam uppgift så att säga, att, att bröstmata varandras barn.
Mm. Men jag tycker, alltså, jag tycker det är intressant det här med Alex kommentar, alltså, om att han tycker att det är så jävla onaturligt att dricka komjölk. Jag funderar på om jag ska höra av mig till min fru och be om att få lite av hennes bröstmjölk och tillverka en ost till honom. För grejen är så här, går in på hans Instagram, ja, så är det bara bilder på så här skark- och ostbrickor som är just av komjölk liksom. Men, och det är han ju fin med, så då borde jag kunna tillverka en liten bröstmjölksost och bara komplettera hans ostbricka med.
Det här påminner mig om Dave Chappelle. Mm. Gjorde en sketch på en av de här reality-showerna där de skulle spela in ett album. Mm. Och då är det Puff Daddy som spelas då av Chappelle. Som hela tiden, de hamnar hela tiden bråk med varandra och slåss i studion. Mm. Och han varje gång såhär, I'm shutting the studio down. Och sen så ger han dem en uppgift.
All right, the only way I open the studio up now, y'all gotta walk up town to the Bronx and get breast milk from a Cambodian immigrant. I only drink the finest breast milks. Go out there and milk in Cambodia. It's 100% Cambodian, yeah? It's the real breast milk. You made my day.
Det påminner om det.
Men okej, okay, så gick i alla fall tiden. Åren gick och det här samarbetet som Alex och Sigge hade med Oatly, det avslutades och glömdes. Och så i juni i år så spelade Alex och Sigge in ett nytt avsnitt. Och då hade de en ny sponsor som de ville presentera och prata om. Vi lyssnar på hur det lät.
Vi är sponsrade av Arla.
Ja, och mer specifikt då, Arlas klassiska lagade ostar. Mm. Du är väl ostmästaren?
Nej, men är inte du också det?
Jo, men jag är ju... För mig är det ju präst och grevé och herrgård och sånt. Mm. Du är ju mer inne på mögelostar och
kittostar. Inte riktigt. Det finns ju någonting där med de här... Alltså, jag är ju skolad av min mamma. Nu död.
Mm.
Och i hennes hårda skola, som ju var alltså otroligt lagad herrgård.
Mm, och nu rinner det till i gommen. Alltså jag saknar det så fruktansvärt alltså. Herrgård, grevé, präst. Allt det här som vi inte kan få tag i USA.
Mm.
Men jag har en målbild att gå upp på morgonen. Du vet, solen är på väg upp.
Mm.
Man gör en limpmacka med herrgård. Lite gurka. Och tar sin kopp kaffe.
Mm.
Och går ut på verandan. Det är svensk sommar.
Ja.
Vad då?
Det är ostar som bara får göras på svensk mjölk och tillverkningen måste ske i Sverige.
Mm.
Och därför är de ju högkvalitativa och passar väl då för lite festligare tillfällen, eller inte festligare, bara unika tillfällen som precis det tillfället som du nu nämnde.
Kan du ens passera kylskåpet utan att ta fram en osthyvel och skära av en bit om man bor i Sverige?
Nej, men det jag gör med min familj, det är att jag ju ta fram frukosten på morgonen. Jag breder mackor till barnen och då får de då, nu har vi en lagrad jävel. Och sen så står jag där framme och då varje gång som jag passerar när jag står framme, då händer det att jag drar av en skiva och stoppar i munnen. Men det är man väl värd?
Ja, det är det värd.
Och det är ni också. Gå in på arla.se och läs mer om...
När jag lyssnar på det här så funderar jag då lite på vad Sigge sa tidigare. Han nämnde ju det här med 233 liter vatten som går åt för att framställa mjölk, och han gillar inte det för att han är miljömedveten. Vad som är anmärkningsvärt då i det här sammanhanget är att det går åt ungefär 10 liter mjölk för att producera 1 kilo ost. Så att alltså för varje kilo ost som de stoppar i sig, som de ju tycker är okej, så går det åt alltså 2330 liter vatten. Vad hände liksom? Vad hände med deras miljömedvetenhet? Och jag har egentligen ingen åsikt om ifall man väljer att dricka Oatly eller dricka mjölk eller äta ost. Vad jag reagerar på är, för att något år sedan så var det ett uttryck för att man var en ond jävel, rent av sjuk, om man drack mjölk. Men idag så är det helt okej. Kan det vara så att pengar har lite med saken att göra?
Men alltså, de är ju till salu på det värsta sättet det går att vara. Mm. Och, och det här, jag tyckte faktiskt apropå förra avsnittet med att vi såg en tankesmedjan. De satte ju lite fingret på det, men de släppte det för snabbt. De lät honom, efter min intervju på tankesmedjan så intervjuade de ju Schulman. Mm. Och då de just frågade, med att han måste vara pissrik. Mm. Varför han gör reklam för att ta så här sms-lån och blankolån för att renovera liksom bastun. Mm. Och han kör nu jävla bullshit om att nej, men så här, jag tjänar ju mycket pengar men jag gör av med allt.
Mm, han säger alltid det.
Ja, men vilket är skitsnack såklart.
Men det är också roligt så här, alltså han är ju då vänster om sossarna. Alltså han är han är typ fi eller vänsterpartist liksom. Och han är så här antikapitalistisk och sådär. Men sen så liksom, var det någon gång som han slank ur och så här, ja men jag har väl någon miljon på ett konto så här. Alltså jag har ingenting emot att han har, alltså han ska ha sina miljoner, men jag bara tycker att hans definition av rikedom.
Att han skulle ha någon miljon är ju sån jävla skitsnack.
Ja, men han skiter ju pengar.
Han bor ju på Östermalm. Tror du du kan betala hand... Jag kan inte ens betala handpenningen till en lägenhet i Solna.
Nej.
För någon miljon. Det är klart, han badar ju pengar.
Jaja,
ja, och han är ju en sån jävla hycklare. Såg du honom i Filipstad? Han är ju talesperson för Filipstad nu för tiden. Och då var han ju liksom... men Filipstad var fantastiskt. Hans morfar eller någonting levde där. Och själv skulle han ju aldrig flytta till Filipstad, för då riskerar ju liksom hans dotter då, trots att han har ett jobb där han egentligen kan jobba var som helst, så riskerar ju hans dotter att inte bli bästa kompis med Estelle när de går i parallellklass med varandra. Så han måste ju absolut bo kvar på Östermalm. Men förutom det så går han och besöker sitt barndomshem där han berättar om så här, det var böcker från liksom, det var tiotusentals böcker som hans morfar samlade på eller någonting, och så går han in i den här villan och så har det blivit en moské. Mm. Och det är bara kala väggar och bönemattor och det var så jävla talande och man märker, man ser på honom, det fan tar emot på något sätt, men han kan ju inte säga det.
Nej, han säger att det är fint.
Det är fint. Mm. Ja, käften. Herregud, vilken jävla till salu.
Ja. Frågan är vilka andra åsikter som är till salu från Alex och Sigge. Alltså, hur mycket kostar det för att göra dem höger? Alltså, vad är priset för det?
Det är ingenting. Ingenting. De här människorna. Vilket i och för sig gör mig glad. Det var lite som... Kommer du ihåg när du var som alltså 2015-2014 när wokeness egentligen peakade?
Mm.
Då Sara Larsson var så jävla woke. Och nu gör hon reklam för Huawei. Liksom. Och det gör mig någonstans glad. But it was all fake. Det var bara så här market pleasing. Det var bara PR.
Mm.
Och det gör mig lycklig på något sätt.
Men jag blir så här, också lite äcklad.
Marknaden äger er också.
Ja, men jag blir lite äcklad av att de inte ser det själva. Alltså jag blir lycklig av det faktumet att marknaden äger dem. Men jag blir äcklad av att de inte ser det.
Men det här är det sjuka. Alltså hur kan... Alltså det här med att vänstermänniskor inte lyckas se att de är ägda av marknaden och sen uttala sig. Men alltså, högern verkar på alla sätt så här, acceptera, jag tycker det är bra att marknaden existerar och sånt, men verkar vara mindre ägda av det. De blir arga på företag på riktigt. Mm. Och de har ståndpunkter och använder sin konsumentmakt och också håller det över tid, de här åsikterna. Medan vänstern är bara så här, vem är det som sponsrar mig nu?
Mm.
De är till salu på ett helt annat sätt än vad högern är.
Ja, absolut. Du, jag började med Göran Lindberg för övrigt.
Ja, just det.
Vad tror du hans favoritdryck är?
Han är en Oatly-drickare. Han försöker... det här är ju som, du vet, när flyktingkrisen gick över, liksom, eller gick den ju inte, men när flyktingkrisen kulminerade och alla plötsligt försökte hitta en ny sak och vara fanatiska kring, så blev det ju klimatfrågan.
Mm.
Vilket också är extremt symboliskt att Malena Ernman, som var flyktingrörelsens liksom röst utåt, att det är hennes dotter då som är klimatrörelsens röst utåt. Men det här är väl, jag tänker väl att Kapten Klänning har insett det här med feminismen, så här, tjänstemannafeminismen har pikat och nu kanske det är klimatfrågan jag ska köra i. Så det blir Oatly för honom, tror jag.
Bra gissat, men grejen är att jag tror att det var här vi borde ha sett det. Alltså när han föreläste om liksom jämställdhet, så liksom blottlade han ändå för oss att han egentligen var ond.
Nej, han var ju jävligt osocial. Jag vet, på min avdelning så brukar jag ibland ha kalas och sådär. Akademiker gillar ju kalas. Inte bara akademiker förresten. Vid något tillfälle kom Göran dit och han var ju nykterist. Va? Så jag kommer ihåg att han drack ur halmmjölk som vi skulle ha till kaffet och sådär. Sånt där höll han på. Men brännvin rörde han inte överhuvudtaget och så. Och det gjorde ju honom jävligt dubiös då i många akademikers ögon.
Och han är en väldigt tydligt profilerad jämställdhetsförkämpe som sa att han hade tre passioner i livet.
Det är barn, hästar och mjölk. 5 liter om dagen.
5 liter om dagen?
Helvete.
Det är fan bra marscherat alltså.
Barn, hästar och mjölk. Var inte någon av de där tjejerna minderårig?
Ja, ett gäng. Alltså det var ju, de skulle
göra. Vad har han gjort han med sina hästar?
Ja, precis. Det är den stora frågan. Alltså han överkonsumerade mjölk, förgrep sig på barn. Vad fan gjorde han med hästarna?
Ja. Helvete. Han är ute nu va?
Ja, absolut.
Hur försörjer han sig?
Jag vet inte. Vi har säkert något bidrag till honom.
Ja, okay.
Det är så jävla illa. Han satt 4 år för vad han gjorde.
Det är helt otroligt. Ni borde läsa domen och sen se om det någon förtjänar bara 4 år för det där. Och så.
Mm.
Otroligt. Jag blev så exalterad över vårt tidigare segment att jag spillde chokladmjölk över hela mig. Jag sitter här och dricker norrländsk Gainomax. Nu är jag helt neddränkt i det. Jag blev uppringd av Weekendavisen, tror jag den heter.
Mm-hmm,
en dansk tidning.
Okay.
Jag vet att du och jag har pratat om det här och vi borde prata om det mer faktiskt, men en annan gång kanske. Men hur pinsamma Sverige är att ha koll på sina liksom grannländer.
Har vi pratat om det?
Ja, att det är så pinsamt liksom i media, så pinsamt dålig journalistik kring vad som sker i våra grannländer.
Jo, men så är det.
Och du pratade om att du hade några norska släktingar som hade liksom, ja men du träffade dem och de frågade om decemberöverenskommelsen liksom. Och vi har ju ingen jävla aning om vad fan som händer i Norge.
Nej.
Och det är lite pinsamt faktiskt när man träffar särskilt, men även utländska politiker, alltså liksom nordiska politiker, och de har full koll på vad som händer i Sverige via sina medier och vi har noll koll på vad som händer. För liksom Dagens Nyheter är väldigt upptagen att skriva om Trump liksom.
Och dig va?
Och mig. Men de hade i alla fall de gjorde en grej på Amineh Kakabaveh, att hon blev utesluten och hederskultur och problem med det i Sverige. Och väldigt intresserade var de. Och hon ringde mig och sen hade hon pratat med Sakine Madon som är ledarskribent på Uppsala Nya Tidning.
Ja.
Och jag är stort fan av henne. Hon har varit det länge. Hon har varit Solnabo också och så. Bara in en sån sak. Men hon hade då en idé, en pitch, en orsak till varför, för det här med liksom, rabaldret kring mig och Amine skedde ju väldigt tätt nära på varandra och då var det väldigt många som drog paralleller däremellan. Och det Sakina hade sagt var ju att orsaken till varför just vi blir styrmodligt behandlade är ju att politiska partier tycker om att ha invandrarföreträdare. Men tycker ju inte om när invandrarföreträdarna blir högljudda.
Okej.
Okay. Någon form av, att vi skulle vara någon form av kuttesmycke som är fint att ha, liksom, men lite jobbigt i övrigt.
Ah, jag tycker det är lite enkel analys, men all right.
Jag håller med. Men det finns en poäng. Det finns ju, varför har liksom, när det kommer till liksom, ja men peta bråkstakar, så är ju liksom svenska politiker avgår oftast på grund av liksom kvittomygel och sådana saker, medan liksom Mauricio Rojas, Amineh Kakabaveh och så vidare, där har det varit liksom åsikter eller till och med kanske sättet man uttrycker åsikterna och så vidare. Det har varit mer form och innehåll och inte någonting annat, alltså icke-politiskt. Och då fick mig att tänka på, men vad är orsakerna till det då? Varför är det så en viss överrepresentation av just invandrare politiker med invandrarbakgrund när det kommer till det. Och jag tror i grund och botten att det har att göra med hur den, vad som driver den svenska politiken.
Vad?
Så den svenska politiken drivs ju, och det här har jag sagt tidigare, främst av en rädsla att göra fel än en oro att göra rätt.
Just det.
Och
alltså, eller oro,
eller så här, en vilja,
ja,
så att säga.
Ja, ja.
Så om du försöker göra rätt så är det klart att du gör misstag.
Mm.
Men om du bara försöker göra, inte göra fel, då gör du ju inget rätt.
Precis.
Och det
gör ju, ja, man gör ju inget alls liksom.
Ja, ytterst. Ungefär. Mm. Och lite så har det ju särskilt varit när det kommer till frågan om till exempel hederskultur i Sverige. Där diskussionen har cirkulerat i hur vi ska prata om det här för att det inte ska bli fel. En verkligen en vilja att göra rätt så att tjejer inte blir bortgifta, exempelvis. Mm. Och inte lever under hedersförtryck. Och det har ju varit en röd tråd genom den här diskussionen som nu går in på sitt 19:e år väl, 20:e år som har funnits i Sverige. Och det har ju såklart gjort väldigt många förbittrade och liksom hamnat i skyttegravar med varandra. Och en av de här, när man petar då Amine, så har ju Vänsterpartiet sagt att nu kan vi ju, vi lyfter ju, vi har ju accepterat hedersfrågan och vi lyfter ju den.
Mm.
Och ett sätt var ju att referera till att Jonas Sjöstedt nämnde det i sitt tal, sitt sommartal, så pratade han om hederskultur. Och exemplet han drog upp när det kommer till hederskultur då var att hans mormor födde ett barn utanför äktenskapet och därmed inte fick ha vit klänning på bröllopet.
Mm.
Det var hans exempel på hederskultur. Och det är ju lite chockerande på något sätt.
Att... Det känns som att det inte är ett jätteutbrett problem i Sverige idag.
Ja, och jag tänker så här, själva just om Fadime hade gift sig med sin svenska pojkvän så tror jag inte hon hade blivit mindre hedersmördad för det. Liksom, att det var själva liksom, äktenskapets helg som var den viktiga poängen i det hela. Utan att hon ville gifta sig med någon utanför sin klan, släkt och kultur.
Fast fan, var det inte, nu ska jag komplicera det här en smula, var det inte precis så att de höll på mellan släkterna dividerar runt just det, så här, ah, okej, ska hon få gifta sig med honom bara för att upprätthålla heden, så här, rädda det som räddas kan, typ.
Ja,
det var, jag minns inte exakt,
men
jag fattar din poäng.
Det är ju helt orimligt att vilja exemplifiera hederskultur och sen gå tillbaka 100 år liksom.
Ja, absolut.
Och det är ju för att han är ju rädd för att någon där ute känner sig kränkt.
Absolut.
Det är ju det kokar ner till. Och det kokar också ner till den kritiken som då den här husblattemaffian som vi kallas, kritiken till oss, kokar ner till. Nämligen, någon kan ju bli kränkt.
Mm.
För det är inte vad vi tycker. För våra åsikter, vågar jag påstå, är extremt svenska. Alltså Amineh Kakabaves åsikter om hur en tjej bör få leva sitt liv är ju hypersvenskt.
Mm.
Mauricio Rojas idé om hur samhället bör organiseras med utanförskap och integration är ju hypersvenskt. Det är att man ska liksom, man ska inte leva, de ska inte leva under oss, de ska inte leva över oss, man ska leva med varandra. Alltså det är liksom, det är extremt egalitärt svenskt sätt att se på det.
Mm, med oss, jag ser att du menar det.
Ja, med, vad sa jag?
Du sa med varandra, så det blev liksom inte vi och dem ändå.
Ja, men det blir, ja, exakt, med och whatever.
Inte under oss, inte över oss, men med varandra, men fan inte med oss.
Ja, men med oss.
Jag fattar.
Ja. Men det kokar ju ner till att sättet vi säger våra åsikter är ju att vi gör det utan att darra på läppen. Utan att vara extremt orolig för att någon ska bli djupt kränkt. Och det gör svenskar extremt nervösa. Om du pratar om de här frågorna som man då anser vara känsliga, så måste du göra det med extrem försiktighet. Det är den liksom svenska modellen att prata om de här åsikterna och de här problemen. Och när du börjar prata väldigt rättframt och göra fel också när du gör det, så straffas det sig omedelbart. För man vill ha man vill ha en ordning där man är livrädd för att prata om de här sakerna. Och det är därför det funkar väldigt effektivt med rasistkortet.
Mm.
Och det här är intressant för att vissa drar ju slutsatsen att ja, men Amine och Mauricio och Hanif och Tino och alla de här, de pratar ju om de här frågorna öppet för att de är, har invandrarbakgrund och därför kan inte bli kallade för rasister. Men alltså, Amine Kakabave som är alltså marxist, invandrarkvinna som liksom bryter extremt kraftigt och liksom har gjort en, liksom kommit hit som analfabet och sen tagit ett universitetsexamen. Alltså, hon har gjort allt det man kan förvänta sig. Alltså, så här, det, hon är det perfekta exemplet på liksom, mot alla odds invandrare och så. Liksom.
Mm.
Hon blir då rasistanklagad.
Mm.
Jag blir rasistanklagad, Tino blir rasistanklagad, Mauricio Rojas blev rasistanklagad. Alla de här, alla vi har ju blivit, och alla har också blivit det av Ali Esbati också, vilket är ganska intressant. Men och det, fick, det är ju alldeles uppenbart då att den stora skillnaden mellan oss då och svenskar i gemen är inte att vi är inte blir, att vi inte blir rasistanklagade. Den stora skillnaden är ju att vi inte bryr oss.
Mm.
Vi skiter fullständigt i om vi blir rasistanklagade. Och det är, typ, det är ju en väldigt svensk egenskap, tror jag, att just när någon kallar dig ett tillmäle så korrigerar du dig själv för att liksom vara en i mängden igen. Och det är väl en ganska osvensk egenskap att säga, ja men det skiter jag väl fullständigt i vad du kallar mig.
Mm.
För även det hittar man inom SD. SD blir extremt förargade om de blir kallade för rasister.
Mm.
Det är också en väldigt svensk egenskap de har. De lägger extremt mycket tid och energi för att inte just bli kallade för det.
Vilket jävla huvudbry för SD nu. Hur ska de reagera när de håller med dig? Okej, det är det svenskaste vi kan göra. Jag vill ju vara svensk.
Men... Och det är också den stora skillnaden mellan oss och våra grannländer, tror jag. Varför de kan ha en mycket öppnare diskussion om de här frågorna. Är för att de skiter också lite i om någon jävla vänsternisse kallar dem för rasse.
Mm. Nej, men jag kan identifiera mig med det. Alltså, ja. Det biter. Alltså, när man, om, liksom, om man är inne i en sån där diskussion och sen så är det någon som är rasistanklagaren. Nu är liksom... Nu är väl det så pass högt i tak och åsiktskorridorerna är så pass sönderslagna så att man liksom kan prata lite fritt om det. Men förr i alla fall så var det väldigt så här... Men du vet, har man blivit rasistanklagad så blir man lite spetälsk. Liksom. Ja. Alltså så här, att någon har sagt det, då, kanske det, då kan det ändå finnas liksom en eld bakom den röken. Liksom.
Ja, men det är också... Jag tror det. Vi är världens mest postmoderna folk också. Mm. För det finns inget... idé.
Man är ju rädd om sin aktie. Man är ju rädd vad men folk ska tycka
men
om en.
Men det finns inga som har stärkt sina aktier mer än de som blir anklagade och bara skiter i det.
Jag vet. Du har helt rätt.
Vilket får mig att fundera på. Men är det inte så att vi är världens mest postmoderna folk? Vi lägger extremt... Alltså postmodernister, de lägger ju extremt stort värde i ord. Så det är ju de och så här magiker från medeltiden som tror att så här besvärjelser verkligen funkar. Och apropå batikmagiker då. För att, då till exempel, ja, men du, kan inte, du ska inte köna saker och ting. Du ska inte använda... Jag såg en jätterolig sån här woke-video om att du inte ska använda ordet hey guys. För guys kan vara lite kodat. Nej, det är lite manligt kodat och det likställer alla och alla är ju, har ju olikheter och liksom du vet sån här postmodern analys över
fy fan vad jobbigt.
Och, men det är ju verkligen som magiker. Mm. Alltså de tror ju att orden har särskilda magiska laddningar i sig och detsamma med ordet rasist. Och här kommer det tragiska, nämligen jag vill att ordet rasist ska ha den magiska betydelsen.
Ja, men exakt. Det här är så jävla typiskt för vänsterblocket i Sverige. Att man lyckas med konststycket att lägga krokben på sig själva. Liksom. Så att de urholkar sina egna begrepp liksom, genom att överanvända dem. så finns det inte längre någon betydelse. Så när man träffar en riktig rasist så är det nästan så här, han skiter fullständigt i att bli kallad för rasist liksom. För det blir en stup i kvarten ändå liksom.
Men det är det jag tycker är så himla märkligt. För de har ju då, de frågade mig från Weekendavisen så här, men vilka är Amines största kritiker liksom? Och dina största kritiker och Mauricio Rojas och alla de här som varit. Och det är ju så märkligt. Det är alltså inte liksom folk med invandrarbakgrund in general där kritiken kommer ifrån.
Nej.
Utan det är vit, liberal medelklass med väldigt stora plattformar.
Mm.
Det är våra största kritiker. De som är mest oroliga över min ton och mina liksom åsikter och sånt. Det lär du ju hitta mer på liksom i Liljeholmen än vad du lär göra i förorten.
Mm. Det är inte så mycket tondebatt i Rinkeby, kan
nej,
jag tänka mig.
Nej, det känns inte som det. Och när du pratar...
Hej Len, jag vill inte att du könar mig.
Men alltså, det märkliga också är att när du pratar med invandrare om de här åsikter som kanske delar min syn på liksom syn på politiken och så en högerinvandrare och jämför det med gemene höger pursvensk så är ju den pursvenska långt mer försiktig i sina yttringar än vad högerinvandraren är. De kan prata väldigt öppet och rakt om det här och uppskattar när någon pratar öppet och rakt om de här frågorna och de problemen de ser.
Mm.
Och där är ju konstigt för alltså så Amines och alla de liksom, kritiker är då vit, medelklass, liksom, kulturmedelklass som är väldigt väletablerad. Och det är de som är oroliga då för att utsatta grupper ska bli kränkta. Men alltså, det är de som blir kränkta. För att jag tror det genuint går emot deras sätt att se på världen och politiken. Och sättet de tror att politik bör bedrivas. Vilket är för övrigt ett värdelöst sätt. Den funkar väldigt, väldigt bra i ett, tror jag, ett homogent samhälle. Men det funkar inte när du har reella problem som du måste ta itu med. När vissa grupper inte hänger med i den gemene samhällsutvecklingen.
Mm.
Då måste du kunna prata på ett sätt att ja, men då kan vissa kanske bli kränkta. Men nyttan av att vi pratar om det är mycket, mycket högre en eventuell kränkning. Och du var ju lite chockerande för den här liksom journalisten, men vilka är kritiker då? Så när man börjar nämna namn så är det ju bara liksom det är bara pursvänner och Ali Esbati. Och liksom de som genuint borde vara oroliga för vad ordet rasist betyder. Det är ju inte de innerstan. För de att det ordet förlorar värde. Det saknar... Det ändrar ingenting i deras vardag. Ingenting alls. Medan det är för mig på riktigt extremt viktigt att ordet rasist behåller sin laddning och sin betydelse. Det kan en dag vara på liv och död för mig och min familj.
Mm.
Vi är inte där än. Liksom. Jag tror inte vi... Förhoppningsvis kommer vi aldrig komma dit heller. Men någonstans måste det ju, i det individuella fallet så finns det ju såklart, i enskilda exempel finns det ju, är det extremt viktigt att kunna peka ut verkligen var verklig rasism är och vad det får för faktiska konsekvenser för människor. Och när de här människorna i någon jävla tonpolicing börjar undergräva vad det ordet betyder, det är enormt. Alltså vi har en vit, väletablerad medelklass som undergräver liksom ordet rasism.
Mm.
Är det inte det mest vidriga man kan göra?
Ja, precis. Att stjäla det begreppet från de som behöver det begreppet mest.
Mm.
Det är det de gör. Alltså, så att de som är invandrare och drabbas av rasism, de kan inte längre använda ordet rasism eftersom att det är helt urholkat av alla myspråkare. Det var allt för den här veckan. Ni som vill stötta oss och som tycker om det här, ni kan göra det på patreon.com/godton. Och ni som vill följa oss på Instagram, ni gör det på god_ton. I övrigt så är det inte så mycket mer att tillägga.
Nej, och ni som blir patrons, ni får ju tillgång till vår hemliga Facebookgrupp där vi har lite diskussioner. Den har blivit jättebra nu.
Ja, jag gillar den.
Den lever ett eget liv också. Vi behöver inte ens knappt moderera den. Alla pratar med varandra.
Ja, men det är så det ska vara.
Och det är bara vettiga människor.
Well.
Ja, i och för sig du med. Så, men det var allt för den här veckan faktiskt.
Det var det.
Då syns vi nästa vecka.
Ha det bra.
Hej då.